bara konserten.
Den som lät mest här liksom, i förgrunden var en taltrast som hela tiden upprepar allting två eller tre gånger så här. Tududut, tududut, piru, piru. Lite coolt också att den... Oh, det kan lägga in härmningar. Här var det bland annat skogsnäpporna och enkelbeckasinerna och spillkråkor.
Upplev majnattens fågelsång när du vill. Sök på Fågelsångsnatten i appen Sveriges Radio Play.
Och på lördag, då får vi ett nytt naturmorgon.
Om man hör det här gnälliga lätet, då är det dags att kolla uppåt.
Vid några dammar i Kristianstad vattenrike kan man skåda en ovanlig fågelart.
Kommer de rätt över oss, svarthanarna. Jättefina är de.
Lär känna svarttärnorna.
Du ser de vingslagen, det är liksom väldigt graciöst.
Naturmorgon, lördag. 6:10 i P1.
Nu Ekot. I Borås hamnade en grupp poliser i ett moln av kokain under ett ingripande i måndags och tre av dem testade sedan positivt för kokain. En ovanlig händelse, säger Patrik Forsgren på Polisförbundet.
Jag har ju som sagt var inte stött på att det här har hänt tidigare. Det får ju mig att tänka att det här är ingenting som man löper stor risk att råka ut för dagligdags, om man säger så.
Efter händelsen har polisgruppen tagits ur tjänst i 3 dagar av arbetsmiljöskäl.
Om det är så att de har kontaminerats av narkotika, så om det räcker med att det är om, så måste vi se till deras arbetsmiljö helt enkelt. Det upprättas ju tillbudsanmälningar till följd av en sån här händelse naturligtvis. De skickas väl vidare till, eller kommer skickas vidare till Arbetsmiljöverket.
Ja, det sa Patrik Forsgren på Polisförbundet, reporter Carl Liljebäck. Nu är resultatet i sametingsvalet klart, det skriver Valmyndigheten i ett pressmeddelande. Jakt- och fiskesamerna blir största parti och får 12 mandat. Därefter följer Samelandspartiet med 7 mandat. I årets val röstade närmare 6 000 personer, vilket innebär ett valdeltagande på nästan 61%. En minskning från förra valet då närmare 65% röstade. I Frankrike har underhuset röstat igenom ett förslag om dödshjälp, men ännu dröjer det innan förslaget blir lag. Inte förrän underhuset och senaten enats kan en slutgiltig lag klubbas. Det nu aktuella förslaget gäller enbart vuxna som är vid sina sinnesfulla bruk. De behöver lida av en obotlig sjukdom som inom relativt kort tid är livshotande och vars smärta inte kan lindras enligt förslaget. Ekot klockan 1 med Sofia Sofraniado.
P1, Sveriges Radio.
Är det onsdagen den 28 maj nu? Klockan är 1:02 på natten. Och den här timmen har vi 2 program att bjuda på. Andakten som vi hör om ungefär 45-50 minuter. Och så först söndagsintervjun från helgen som gick. Den här gången gästas Martin Wiklin av företagsledaren Stefan Sjöstrand. Vi ska föra ett samtal om att som Skistar-vd få både ris och ros. Och om när hela livet vändes upp och ner efter Åmselemorden 1988.
Jag tror det är så här att jag är väldigt nyfiken som person. Mm. Och jag är nyfiken på människor och jag är nyfiken på vad som sker. Och om man är nyfiken på människor så lär man sig saker.
Mm. Tror du, i den här intervjun är det framförallt jag som kommer att ställa massa frågor till dig.
Ja.
För att jag är nyfiken på dig.
Ja.
Kommer vi att klara det tror du?
Ja, jag hoppas det i alla fall, men framförallt är jag väldigt nervös för det.
Är det så?
Ja, det är det. Normalt sett brukar jag ju prata om det jag gör, men jag brukar aldrig prata om mig själv.
Ja,
och det misstänker jag att det du vill veta.
Det kommer handla en del om både och.
Mm, vad skönt.
Är tanken. Men är du redo?
Jag är redo.
Då sätter vi igång.
Mm.
Som vd för Skistar sedan 5 år är Stefan Sjöstrand en makthavare inom svensk turism. Han driver ett företag som står för ungefär hälften av all alpin skidåkning i Sverige, mätt i liftkortsförsäljning. Här ingår bland annat stora och klassiska vinterdestinationer som Sälen, Åre och Vemdalen. Och bolaget väcker många och starka känslor, ofta kritik, mot höjda priser, slaskiga backar och företagets klimatpåverkan med en relativt nyinvigd flygplats. Stefan Sjöstrands personliga resa är betydligt mer okänd. Som 20-åring förändrades hans liv efter Åmselemorden, ett av Sveriges kanske mest uppmärksammade brottsfall genom tiderna. Det var Stefans pappa, halvbror och pappans nya fru som mördades den kvällen. Hur går man vidare efter att livet vänts upp och ner på det sättet? Och hur har händelsen förändrat honom?
Välkommen till söndagsintervjun i P1, Stefan Sjöstrand.
Tack så mycket.
Det är intressant, tänker jag, med den här rollen som du har, att vara börs-vd i en verksamhet som väcker så mycket starka känslor hos så många människor. Och där du slits mellan olika intressen. Vi har aktieägare, styrelse, anställda, det är turister som har betalat tiotusentals kronor för sina semestrar. Tittar man på ett av de där intressena som handlar om det ekonomiska, så har du ju varit väldigt framgångsrik. Skistar-aktien är uppe 100% sedan du tillträdde 2020. Omsättningen har dubblerats och så gör ni rekordvinster nu senast. Dagens Industri beskrev dig som en av Sveriges mest framgångsrika vd:er. Vad har varit nyckeln till den utvecklingen?
Det är ju kul om man får ett sånt omnämnande, men jag vet inte, det är väl, tycker jag, kanske lite väl att ta i. Det är ju inte jag som gör jobbet, utan jag har ju massa med medarbetare runt mig som är faktiskt de som gör jobbet. Och tillsammans, jag har ju varit med i 5,5 år ungefär, eller drygt 5 år. Och jag hamnade ju mitt i pandemin och då pekade vi ut en ny riktning egentligen för bolaget.
Vad var själva nyckeln i den där omställningen, skulle du säga?
Nej, men egentligen det var ju 5 förflyttningar. Vi hade ju, när jag blev anställd, så hade ju den gamla ledningen fått igenom att man skulle expandera i Europa. Och jag valde ju att sälja det vi hade köpt i Europa och backa hem och satsa på Skandinavien. Det andra var ju att istället för att bara jobba med alpin skidåkning, faktiskt jobba med fjällturism året runt, och inte bara alpin skidåkning utan också längdåkning. Och sen att vi inte skulle vara så tekniskt orienterade. Vi pratade väldigt mycket liftar och pist internt. Men att faktiskt möta gästen där gästen vill vara och göra det en digital utveckling. Och sen hade vi varit väldigt duktiga på att producera snö hållbart, men att faktiskt gå mot hållbar fjällturism året runt. Så det var de här skiftena som vi bestämde oss för att göra och de förflyttningarna, och det har varit framgångsrikt. Vissa saker har gått fortare och andra saker har tagit längre tid, och jag är en otålig person och ibland blir man frustrerad. När du frågade innan idag tidigare om sommarsatsningen, och den hade jag hoppats på att den skulle gått fortare till exempel än vad den har gjort.
Just det. Samtidigt är ju Skistar ett bolag som ofta får kritik. Du ler.
Jag är van vid den frågan.
Ni väcker otippat starka känslor, skulle jag säga. Det är ofta löpsedlar eller första sidor. När jag frågade runt lite, nu är det här i och för sig en liten medelklassbubbla i sig, men jag testade och frågade runt lite om Skistar, vad det väckte för känslor. Så var det, flera av de känslorna var som Skistar, men de är giriga, det är dyrt. Mycket av kritiken handlar om priserna. Vad säger du om det?
Alltså, jag får ju ta på mig att jag har varit alldeles för dålig att förklara. För det är ofta jag som uttalar mig därför, som jag säger det, att vad innebär det här att åka på en semester hos oss? Och vad är det som kostar? För att investera i en ny lift, vi investerar en ny lift i Trysil till exempel, det kostar 220 miljoner kronor. Och vi har totalt sett cirka 220 liftar också. Och alla de här 220 liftarna behöver ju faktiskt underhållas varje år. Vi har 330 nedfarter och där har vi ju automatiserade snösystem och där lägger vi ungefär 250 miljoner kronor per år i investeringar till dem. Vi har ungefär 700 fastigheter som behöver underhållas och det är klart att vi har gett det här löftet till våra gäster att de ska få en minnesvärd fjällupplevelse och det kostar ju otroligt mycket att göra de här investeringarna. Så du nämnde ordet rekordvinst, vi tjänade förra året 740 miljoner men vi investerade också lika mycket i vår verksamhet.
Just det, men ni tjänade över 1 miljard senaste kvartalet.
Ja, men första kvartalet förlorade vi 450 miljoner och det glömmer också många faktiskt att prata om. Så om vi inte tjänar pengar i vårt andra kvartal, då är det väldigt körigt för oss.
Det är då ni ska tjäna era pengar. Ja. Men det är också utdelningar på över 200 miljoner kronor.
Ja, så det är därför jag menar 740 var resultat och sen är det skatt, utdelning och så vidare. Så att, och sen återinvesterar vi mer än de pengarna som blir kvar. Så att en hög investering i verksamheten för att egentligen försöka ge våra gäster den här minnesvärda fjällupplevelsen. Så jag behöver bli bättre på, tror jag, förklara vad det kostar.
Vad konstigt att du inte har blivit bättre eftersom du så ofta får den frågan.
Ja, jag vet. Nej, men jag tror jag kanske har, det är nu faktiskt senaste året som jag har börjat prata kanske lite mer om termerna då än vad jag har gjort tidigare.
Mm. En av de här, alltså det var ju en väldigt stor kritikstorm för någon månad sedan. Det var snöbrist och slask i Sälen och bara några få nedfarter var öppna. Nu ja. Ler du jättestort.
Ja, jag tycker det är så spännande. För
många klagade på att de inte fick tillbaka pengarna för sina liftkort.
Ja, jag tycker den är jättespännande för vi införde ju för ganska många år sedan alla skidanläggningar i Sverige har någonting som heter snögaranti. Och snögaranti, då ger man ju en garanti till gästen på att ett visst antal backar ska vara öppna och möjliga att kunna åka i. Och i det här fallet jag var i Sälen. Och i Sälen har vi ungefär 100 backar och då ligger snögarantin på att 15 backar ska kunna vara öppna. Mm. Och så länge jag var i Sälen fram till påskafton, då hade vi inte mindre än 30 backar öppna. Och det kan man ju ta till sig kritik och så vidare, att varför gjorde vi inte någonting åt det? Men gästerna som har åkt upp vecka 16, när det är milt i Sverige, när det är milt, vi visar ju varje dag hur det ser ut på vädret och då kan jag väl tycka att det är lite upp till gästens ansvar också om man vill komma upp eller inte faktiskt. Och man kan ju boka av fram till dagen före ankomst om det är så att man inte vill det.
Och hur var de öppna backarna att åka i då?
Ja, men som de är vecka 16. Det är fint på morgonen ofta och hårt och sen så smälter det framåt dagen. Det är ganska naturligt att det är så vecka 16. Den gästen som kommer runt nyår, den kommer då är det ofta lite mörkt och lite murrigt och då får man räkna med kortare dagar. Den gästen som kommer på sportlovet, då är det kanske lite kallare. Då får man ta på sig ett extra par långkallingar för att det är kallt och frostigt. Och den gästen som kommer vid runt då vecka 15-16, det är långa, fina, ljusa dagar. Solen sken ju, det var ju strålande väder på de flesta destinationerna. Och då vet man också att det blir lite slaskigt framåt dagen. Så gästen vet ofta det.
Just det. Är de för bortskämda gästerna med?
Nej, jag tror inte gästerna är för bortskämda. Men jag tycker det är en spännande fenomen det du beskriver att man klagar. Och jag läste faktiskt i Aftonbladet i förra helgen att det var en svensk familj som hade klagat på att de inte hade fått sol när de åkte till Seychellerna. Så för mig tycker jag det är också lite intressant att gästen borde... Man kan ju inte styra över vädret faktiskt.
Ytterst handlar ju det här om klimatförändringar som pågår. Det blir varmare och det sätts nya värmerekord hela tiden, år efter år. Hur stort är det hotet mot den verksamhet ni bedriver?
Jag tänkte, först och främst tycker jag det är obehagligt att se det som sker runt om i världen. Och vi ser ju temperaturförändringar, vi ser bränder, vi ser skyfall och annat. Jag tycker det personligen är obehagligt att se. I vår verksamhet på Skistar så har vi gjort... Vi bestämde oss då för 5 år sedan när vi gjorde den här strategiförändringen att också engagera klimatforskare, SMHI, NMI för att se vad innebär det här för oss. Och då kommer de här klimatforskarna fram till att fram till 2050 så kommer inte vi påverkas nämnvärt på våra destinationer.
Kanske positivt genom att då det kommer turister som inte längre kan vara i Alperna som kan komma till er.
Precis, så den delen är väldigt positiv. Sen gör vi väldigt mycket saker som jag är väldigt stolt över för att bidra med det vi kan göra på Skistar. Vi har ju världens enda och helt klimatfria skidanläggning och det är ju Hammarbybacken i Stockholm. Och den är ju liten Och det är våran innovationshub där vi testar saker. Och för 2 år sedan, eller 1,5, så lyckades vi få den helt klimatneutral. Och där har vi lärt oss massor med saker. Och där har vi investerat i batterilagring, i elpistmaskiner, elskotrar, elhjullastare. Och köper helt grön el ifrån Vattenfall i detta fallet.
Just det. Samtidigt så är ni största ägare i flygplatsen som invigdes mellan Trysil och Sälen.
Ja, absolut. Och därför
som kanske inte är lika bra för.
Nej, men jag tror så här att hade du frågat mig idag om vi skulle bygga den flygplatsen så hade svaret antagligen blivit nej. Men det som inte man får glömma bort är 2 saker. Det ena är att vi jobbar med alla de flygbolagen som flyger dit. Att flyga på ett bränsle som är så grönt det bara kan vara. Och vi bedömer också att den kan vara en nyckel i elflyg som är under starkt utveckling.
Så varför hade svaret blivit nej då? På att...
Nej, men att det kanske inte hade varit det naturligaste utan det kanske hade blivit när den hade varit färdig. När man hade haft de här sakerna på plats med elflyg eller annat. Kanske då. Mm.
Du sa att 2050 är en gräns då egentligen det är bara mer positiva effekter för er. Vad händer efter 2050?
Ja, men vi kommer få egentligen kommer det fortsätta vara mer ostabilt egentligen och kanske något varmare och det är därför vi investerar i de här i moderna snösystem egentligen. Mm.
Du, Stefan Sjöstrand, du växer ju upp i det lilla orten Slöinge i Halland.
Ja.
Mamma och pappa skiljer sig redan när du är 2 år ja. Gammal. Och du bor ju mest hos mamma. Även om du också tillbringar, som uppfattar loven, uppe i Västerbotten.
Och... Ja.
Hur skulle du beskriva din uppväxt?
Egentligen, den är ju i 2 dimensioner faktiskt. För att fram till jag är 11 år så lever mamma och jag själva i Halmstad. Och sen så gifter mamma om sig när jag är 11 år. Och det är då vi flyttar till Slöinge. Mm. Och jag har väl en när vi flyttar till gården då i Slöinge som 11-åring. Det är väl inte riktigt det livet som jag tycker är toppen. Jag får ju lära mig massor med saker. Jag får lära mig att mata grisarna. Jag får lära mig att köra traktor. Och jag får lära mig att plocka potatis och harva och plöja och så vidare. Men det är ju inget liv som jag tycker är det bästa utan jag söker mig med nyfikenhet egentligen bort ifrån det genom att kanske skaffa mig jobb på andra ställen istället. Och det gör jag ganska tidigt. När jag är 13 så har jag mitt första jobb egentligen. Och sen parallellt med det så reser jag precis som du nämnde upp till min pappa på alla lov. Alla jullov, firar alla jular där. Alla sommarlov. Där också. Så att så mycket tid jag kan tillbringa i min pappas familj. Och så, ja, så vardagen hos mamma och sen loven hos pappa. Kan man säga.
Och hur var de där loven uppe i Joms eller i Västerbotten?
Ja, men de var väldigt fina. Det var ju 2 helt olika perioder. För på vintern kunde det vara jättekallt och det var alltid mycket snö. Och där lärde jag mig åka skridskor på riktigt kanske när man kom så man hann knappt komma innanför dörren och packat upp väskorna så ringde telefonen och då var det telefonkedja och så var det hockey och då åkte man till hockeyrinken och lirade hockey och höll på till sena kvällen. Det var fantastiskt och sen så i Vindeln som ligger ungefär 5 mil ifrån Omsle där fanns en skidort som heter Buberget och där lärde jag mig åka skidor också. Mm. Jag trivdes jättefint och jag trivdes väldigt bra i min pappas familj och jag hade ju 2 bröder och pappas fru Eva och jag tror det var mer familj där på ett annat sätt än vad vi hade. Vi bodde ju långt utanför, jag bodde ju 7 kilometer utanför Slöinge samhälle så gården låg ju ganska isolerat så ville jag ta mig någonstans fick jag ju cykla.
Var det som gjorde att du inte trivdes eller var det någonting annat i hemmet som...
Nej, men det var väl egentligen att bo på en gård eller vara uppvuxen där. Det var väl inte det som jag kanske... Jag var mer nyfiken på annat skulle jag säga.
Mm. Vad var det som drog i dig då?
Nej, men jag tror bara att jag var... jag vet när jag började sommarjobba på... Eller först så fick jag ju mitt första jobb och klippa gräs och lite annat hos familjen Stenström och som sen blev ett jobb på kvarnen och i fabriken. Och parallellt med det så hade jag börjat att importera handdukar och klockor och digitalklockor och solglasögon. Och sålde ju dem till alla chaufförerna som kom och bönderna som kom och tippade säd på kvarnen.
Var fick du den idén ifrån?
Jag vet inte. Jag träffade, jo det vet jag när du frågade faktiskt, det var för snabbt svar. Det var en montör som var på kvarnen och monterade, en dansk som sålde de här grejerna, och då kan han så kan jag, tror jag, och så kom jag fick jag lite kontakter i Kina och så började.
Men förlåt, hur gammal är du nu?
Ja, 15 kanske.
Och du får kontakter med Kina och...
Ja, skriver man brev och så importerar jag då, digital klocka är det, och det är ju, de är vitt, rött eller svart, och de visar ju inte mycket mer än tiden, och så kan man trycka på en knapp så får man datum. Och sen solglasögon, pilotglasögon, och sen så hade jag en brun portfölj då som jag hade lagt ner proverna, så gick jag och visade då när bönderna eller lastbilschaufförerna kommer där. Och så till slut blev ju Anders som var vd på kvarn, han blev jättearg på mig, för jag gjorde ju det här på arbetstid ju.
Men vad är det för en 15-åring som gör allt det där?
Det är en bra fråga. Jag tror det är en rastlös 15-åring. Det är en person som kanske vill lite mer. Nyfiken på livet.
Är du nyfiken på om det handlar om drivkraften att bara titta på saker, eller om det var en drivkraft att vilja tjäna pengar och kunna stå på egna ben och ta sig bort från den där gården? Eller?
Ja, men då var det tjäna pengar, absolut. Mm. Ja, och det var det långt fram i mitt liv. Den drivkraften, och var självständig. Oberoende. Jag kunde klara mig själv.
Så du slapp vara på den här gården?
Ja, kanske.
Ja. Men här har vi en liksom ung man som snart är vuxen som ägnar sig väldigt mycket åt att hitta på en massa saker man kan sälja. Och det är biljetter och det är busstransporter och det är solglasögon från Kina.
Det är allt möjligt.
Klockor som visar tid och eventuellt datum också.
Ja, vad hade du?
Vad har den pojken, vad har han för liksom ambitioner med livet? Vad är det du, vad tänkte du att du skulle göra av livet?
Faktiskt, jag har inga ambitioner egentligen, men att man var ju tvungen att göra rätt för sig. Man var tvungen att ha ett jobb. Och när jag hade gått ut liksom gymnasiet 86, det fanns ju inga jobb alltså. Det var ju helt iskallt, och framförallt om man har gått 2 i sociallinje. Så det enda jobb jag fick, det var ju att sälja dammsugare på Electrolux.
Men det låter ju som ett passande jobb, för du var ju väl en slags naturlig säljare?
Ja, absolut. Men det kanske inte var det som stod högst i ranking bland svenska folket eller bland... Jag vet när jag kom hem till min mormor, som jag var väldigt nära, och jag var så himla glad jag hade fått det här jobbet, och så... Så sa hon, åh nej, Steffe, inte dammsugare.
Asså.
Ja. Det finns ju massa rykten om dammsugarförsäljare och de stoppar in fötterna genom dörren och annat. Liksom. Så jag tror nog, det var nog det hon såg.
Just det. Jobbade du så?
Nej, absolut aldrig. Däremot så, det som var kul när man var säljare av dammsugare, man kunde ju... Alltså det fanns ju massor med historier med det, men jag vet en gång när jag ringde på en dörr så... Så var det en herre som stängde dörren direkt. Och då så tänkte jag, ibland fick man bara feeling. Så tänkte jag, här ska jag komma in. Så då ringde jag på igen och så sa jag, ursäkta mig, så här, men du hade en väldigt snygg slipsknut. Skulle inte du kunna lära mig att göra en dubbel slipsknut?
Ja.
Och han bara, kom in. Och jag kunde inte göra en dubbel, jag kunde bara göra en enkel.
Ja. Frågade du för att du ville komma in, eller frågade du för att du ville lära dig att göra en slipsknut?
Jag ville ju komma in, men... Det jag såg var ju att han hade en dubbel, så att det var så jag snabbt tänkte till. Och så kom jag in, så lärde han mig en dubbel, och under tiden vi stod och lärde oss det där så började jag ställa lite frågor. Du kanske har en dammsugare? Ja, jaha. Så hade han ju det, han hade många, han ägde dessutom en camping, så han ville gärna gå ner och visa campingen han ägde där nere i Rå i Helsingborg. Så det visade att jag sålde 15 dammsugare. Så det var faktiskt ganska kul.
Men de säger ju det om dammsugsförsäljare, att när du väl lyckas bemästra det jobbet, då kan du övertala vem som helst till vad som helst.
Nej, det vet jag inte, men jag tror...
Ligger det någonting i det?
Nej, men jag tror tillbaka till lite grann det här att är man nyfiken. Jag var ju nyfiken på honom. Jag ställde ju massa frågor till honom och lärde mig massa saker om hans camping, och jag lärde mig att göra den där dubbla, gör jag fortfarande. Liksom, och vi pratar att det här är kanske 87 då, ja, något sånt. Så att den har jag hängt med några år, och jag har glömt bort om man gör en enkel.
Ja, just det, du gör den slipsknuten.
Ja, jag gör den slipsknuten. Ja. Jag tror det man lärde sig på Electrolux, det var att aldrig ge upp. Fortsätt knacka. Till slut kommer någon öppna dörren.
Så du har haft nytta av den erfarenheten?
Absolut,
kan man säga.
Ja. Mm. Och det är väl kanske lite grann där när nyfikenheten kommer från att ställa mycket frågor. Mm.
Du, Stefan Sjöstrand, det där är ju en tid där du är i 20-årsåldern. Och jag vet att vi ska komma till ett ämne nu som är, jag vet, är inte så lätt för dig att prata om och som du har undvikit att prata om ganska mycket i offentligheten. Men 1988 så hände ju någonting fasansfullt när pappa, hans nya fru och en av dina halvbröder mördas i Åmsele.
Mm.
Det är två personer som har stulit en cykel hemma hos familjen. Din pappa och bror har gett sig ut för att leta rätt på dem och blir sen skjutna av cykeltjuvarna. Mm. Din andra lillebror är den enda som överlever eftersom han tältade den natten i trädgården.
Mm.
Hur minns du hur det var att få det beskedet?
Det är ju... Vi hade ju varit i Stockholm på Bruce Springsteen för att jag hade ju fixat biljetter då 85 och sen skulle till Ullevi, Göteborg, och sen skulle Springsteen uppträda 88 här i Stockholm, och så jag ordnade två bussar hit. Och det är ju den 3 juli som den konserten är. Och natten mellan den 2 och 3 juli så hände det här fasanfulla som du precis berättade om. Och jag vet inte vad klockan är, men tidigt på morgonen, det vill säga att kanske klockan är runt 7-tiden, så kom min mamma och ringer på eller knackar på och berättade om det.
Mm. Och hur minns du det, att få ett sånt besked?
Alltså jag var ju helt förkrossad, för först berättade ju mamma då att det var pappa som hade gått bort. Och sen så kom ju nästa smäll när hon berättade om att det var även Eva och Fredrik.
Mm.
Och sen blev det ju någon slags jakt över hela Sverige.
Just det pågick en vecka där innan de greps.
Ja.
Du är ju bara 20 år. Hur gjorde du för att hantera den?
Det första var att jag flyttade hem till min hustru idag, Helens familj. Och jag bara sov mest då. Men det var de första dygnen. Men sen åkte jag upp ganska snabbt, eller vi åkte upp till min bror Anders. Som då hade flyttat hem till sin moster. Och var där. Försökte vara med honom så mycket som möjligt. Sen hade jag ju turen att, tur får man väl säga, att det var faktiskt att rycka in i lumpen den 24 juli.
Mm.
Så 3 veckor efter. Och det blev ju på något sätt en, kan man säga, en frihetszon, eller en zon där man kom till en plats där ingen visste vem man var. Där man fick vara Stefan. Men de hade ingen aning om vem jag var.
Ja, just det.
Däremot visste ju alla befälen vem jag var. Och de, några av dem hade ju varit kursare till min pappa också. Så de visste ju vem jag var.
Mm. Hur var det att möta din bror Anders där? Han blev ju ensam kvar. Ja. Han var bara 12 år.
Ja. Nej, men det var jobbigt. Och försöka hålla glädje fast man inte är glad. Mm. Det var nej, då i början var det ju kanske innan begravningen var det ännu, det var jättehemskt, för det var ju så nära liksom. Och sen hade jag de här fantastiska befälen i lumpen som hjälpte mig att få flygresor, så jag kunde flyga upp och hälsa på Anders var 3, var 4 vecka under mitt år som jag låg i lumpen.
Mm.
Vilket också var oerhört värdefullt för vår relation.
Just det.
Mm. Och jag tyckte det som jag tyckte var jobbigast var nog hur de här mördarna blev hyllade. Och vi som offer då, att vi aldrig blev tänkta på. Utan att de här två människorna blev idolförklarade, det kan jag tycka är lite makabert.
Just det. Hur tog det sig uttryck?
Nej, men...
Tänk den här känslan att inte ni blev tänkta på att de...
Nej,
blev...
men vi som, är, som då var drabbade av det här hemska och fasansfulla, vi sörjde och försökte blicka framåt, men medierna valde ju att hylla de här två personerna.
Är det så du uppfattade?
Ja, det är det. Ja. De var ju på löpsedeln varje dag och man kunde se de här hemska fotografierna som jag säger att de är, och det var obehagligt.
Mm. Det tar ju först en vecka under den här jakten. Bara den är ju väldigt uppmärksammad. Mm. Den här första veckan då ju sorgen samtidigt är så akut. Hur var det för er anhöriga att se det pågå samtidigt?
Ja, men det var också hemskt för att då fanns ju inte så många medier, utan det fanns ju kvällstidningar och det fanns radio och de vanliga kanalerna SVT 1 och 2 liksom. Mm. Och det gjorde ju att jag kunde inte gå ut, kände jag. Jag kände att var jag än gick så såg jag de här löpsedlarna och det var bara jäkligt jobbigt.
Mm.
Och jag kände också på den här lilla orten där jag var verksam, och även när vi kom upp till Norrland, Anders och jag, var alla visste ju vem vi var, alla, eller jag kände mig som att jag var tittad på, och det var obehagligt.
Mm. Du nämnde ju det här att Åmselemorden, att det är väl ett av de mest uppmärksammade morden i Sverige någonsin, tror jag. Och det fortsätter ju hela tiden. Det kommer ju en rättegång där det är väldigt mycket fokus på förövarna och väldigt lite fokus på er, de anhöriga.
Mm.
Det görs jämförelse med Bonnie and Clyde och sådär. Är det det du tänker på när du...
Ja, det är det verkligen. Och det stod tjejer utanför som var rockstjärnor och så vidare, och det kan jag tycka är obegripligt för mig faktiskt.
Mm. Om man går tillbaka till det här, det är
37 år sedan.
37 år sedan. Mm. Det har ju fortsatt att göras poddar, böcker, dokumentärer, filmer. Det är man skulle kunna prata om någon slags fiktionalisering av kriminalitet i Sverige.
Mm.
Hur är det att det hela tiden kommer ut nytt? Det kommer fiktiva filmer, det kommer nya böcker. Påverkar det? Fortsätter det att påverka dig?
Inte lika mycket idag. Jag tror både Anders och jag, vi valde ju ganska tidigt att gå vidare även i den här sorgen. Att försöka se liksom det ljusa i livet. Och det finns liksom ingenting som är värre än det vi har varit med om, brukar vi säga till oss själva, utan genom att försöka se det ljusa i livet, det är ett val vi har gjort. Så vi försöker att inte, och det är därför vi har varit anonyma egentligen, eller jag, Anders är ju anonym fortfarande, men jag har valt att prata om det här vid ett tidigare tillfälle, och jag tycker att ja, det är jobbigt när det kommer något nytt, men inte lika jobbigt som det har varit, och jag tror mycket är kopplat till att förövaren inte lever längre.
Just det. Det här att ni valde att gå vidare och se det ljusa i livet, hur gör man det? Hur gjorde ni det?
Jag vet faktiskt inte. Men jag tror man har val i livet. Så antingen kan man ju välja och bara lägga sig ner och tycka livet är skit och göra något destruktivt. Eller så kan man ju försöka göra något positivt av livet och ta vara på livet.
Mm.
Och jag tror att Anders och jag, vi var ganska eniga om att göra det. Mm. Ganska tidigt.
När landade ni i det att ni skulle göra så? Var det en...
Jag tror det har nog varit en process. Att våga prata om det. Och våga prata om den fina familjen som det var. Och alla fina minnen vi har. Det har varit viktigt att inte gömma det fina, utan faktiskt prata om det fina vi har. Så det har nog varit, skulle jag vilja säga, den viktigaste delen i den här processen. Och sen när det har skett, det kan jag inte svara på. Men
ganska tidigt.
Ja, ganska tidigt. Mm. Och Anders, han besökte ju mig och min fru Helene varje sommar och gjorde motsvarande som jag hade gjort hos min pappa. Så att han tillbringade stora delar av semester och sommarlov hos oss då. Just också. Det.
För du var ju då 8 år äldre än honom.
Ja. Mm.
Hur ofta tänker du på pappa, Sten?
Väldigt ofta.
Ja. Vad tänker du då?
Det är många saker. Det är ju egentligen hela familjen jag tänker på ofta. Det är ju alltså det som är när man har egna barn, så hade man ju önskat att pappa hade fått träffa dem och se dem växa upp. Så det tänker jag. Och sen det har varit fint att få umgås såklart med sin pappa. Alltså pappa var ju väldigt engagerad, precis som jag själv upplever att jag är. Och att han ville ju alltid att vi skulle hjälpa till och vara med. Och han var ju väldigt dedikerad åt sitt jobb på flygfältet, och det skulle skottas och vi körde ju lastbilar och skottade snö fastän vi inte hade några lastbilskort, utan han lärde oss hur vi skulle göra och så körde vi och så gick ju det fortare att skotta banan liksom. Mm. Så vi skottar snö i ett sånt minne som vi haft, men även liksom åka ut och pilka och fiska på sjön och under vintern var ju jättefint.
Mm.
Så väldigt många fina minnen.
Morden vände ju upp och ner på din tillvaro på flera sätt än att du förlorar din pappa och din ena bror. Du får ju också ett väldigt stort ansvar för din andra lillebror Anders som du pratade om. Hur var det?
Men jag tror att alltså jag fortsatte ju att vara som pappa hade varit mot mig, lite grann mot Anders, och vi ringde en gång i veckan och hade telefonkontakt, och sen som jag sa, Anders kom och hälsade på, firade jul hos oss, firade sommarlov hos oss, och även att man då försökte ha den kontakten, och den har vi ju fortfarande än idag väldigt nära.
Mm. Jag tror att det har betytt för dig att du hamnade i den.
Men jag tror att man får ett automatiskt ganska stort ansvar när man är 20 år. Eller jag kände det i alla fall. Mm. Och tog det ansvaret. Så att och det var viktigt. Anders var ju en viktig del i min uppväxt, så att det var klart, det var självklart att kunde jag hjälpa honom så ville jag gärna göra det.
Mm. Jag har hört dig säga att det där ansvaret och den relationen, att det är en av anledningarna till din chefskarriär senare.
Det är i alla fall en bidrag. Det kan ju vara en starkt bidragande orsak att man kanske tar på sig en ledarroll som... Jag hade väl någon form av informell ledarroll innan i alla fall, men att den kanske hjälper till att våga kliva fram och våga ta ansvar.
Ja, du hade ju haft en del chefsjobb.
Mm.
Men sen blir du ju vd för chipstillverkaren OLV tidigt.
Mm.
Du är 14 år på olika chefsposter i IKEA, inklusive koncernledningen där, och nu på Skistar.
Mm.
Tror du att, finns det något sätt den här alltså, finns det någon koppling mellan det, tror du?
Ja, alltså jag tycker ledarskap är väldigt spännande och väldigt intressant. För dina styrkor i ledarskapet kan ju också vara baksidan i ledarskapet. Och vad jag menar med det är egentligen att mina styrkor, som jag bedömer dem då, som andra säger också, det är ju energi. Det är att jag är väldigt engagerad, att jag är väldigt nyfiken och driver på väldigt mycket i förändringsarbete. Och det är, om man säger då, i styrkesidan. Om man då, så kan ju svagheten vara att jag kanske driver på för hårt. Och den här balansen då däremellan, den tror jag är oerhört viktig. Och där jag är medveten om mina styrkor och svagheter. Men ibland så kan det ju vara så att de styrkorna tar över liksom, och att man blir för engagerad. Jag vet, jag satt i en sån här heta stolen på en ledarkonferens på Skistar för två år sedan, och jag tycker för övrigt alla chefer borde sitta i heta stolen. Och då satt jag där och då försökte jag beskriva också mig själv lite grann ibland som att jag är som en sån här diligens, en gammal västendiligens liksom, att jag vill att den här diligensen ska gå fort och det ska vara många hästar på kuskbocken och den ska gå fort. Och sen sitter det några inne i diligensen liksom, åker med. Men där springer också några bakom som inte hann hoppa in i diligensen och kanske är i röken bakom och undrar vad är diligensen. Och jag försökte beskriva det för medarbetarna att det är ju min baksida där, att jag behöver ta det lite lugnare och inte köra på för hårt och säkerställa istället att faktiskt alla är med.
Mm. Jag såg, det kom ju i början av året en artikel i Dagens Industri med uppgifter om att det fanns intern kritik mot dig för att, ja, för ditt ledarskap, om att du kunde bli väldigt arg och att det fanns en tystnadskultur. Är det här, tror du, en reaktion på just de sidorna hos dig?
Ja, alltså först och främst, jag tycker det är bra att få kritik. Det tråkiga är ju att det är några stycken som har sagt det i en tidning. Och jag vet ju inte vilka de är, för det hade varit mycket roligare om de hade berättat det för mig. För att jag är faktiskt öppen för kritik. Jag tycker det är bra, för då kan man ju bli bättre. Och sen, vi har ju drygt 3300 anställda ungefär. Och det är klart, om 10 personer känner att de inte är med liksom, det är klart att det kan uppfattas, ja, att de inte känner att de har fått vara med, det är klart, det får jag ju ta till mig, samtidigt som kanske många fler som känner att vi gör någonting bra istället.
Men där att du kan bli arg och se att det svartnar, känner du igen någonting av den kritiken om du tittar,
alltså,
på dig själv?
Är det så, jag känner inte riktigt igen mig i det, men är det så att det är någon som upplevt det, så jag är den första att be om ursäkt. För det är inte och har aldrig varit min intention. Men jag känner inte igen mig i den bilden.
Nej. Jag tänkte om det var en av baksidorna mot att man vill att det ska gå väldigt fort. Och att man är liksom förändringsbenägen.
Ja, men det behöver man inte bli arg för.
Utan då, men har du dåligt tålamod? Är det det?
Ja, det har jag. Mm. Det har jag däremot, dåligt tålamod. Det är en av mina, det jag brukar säga, det är inte min starkaste sida, tålamodet liksom. Och det gäller ju att balansera det då, på ett bra sätt.
Just det. Jag har skrivit upp några andra karaktärsdrag som jag tänker utmärker ditt ledarskap. Och att det är att du är orädd.
Ja.
Ofta går emot strömmen eller kan gå emot strömmen. Och är starkt och förändringsbenägen. Har det som hände 1988, liksom det värsta som kan hända en människa, finns det någon koppling däremellan?
Ja, det var, tack för att du nämnde det, och jag skulle nog vilja säga att jag är modig också faktiskt, för att ge mig lite cred. Man är dålig på det ibland, men det måste jag nog säga att jag är. För att jag tror att jag saknar lite spärrar ibland i det här, att jag har svårt när personer säger att det går inte. För min inställning blir att allt går. Allt är möjligt. Och det är väl det som kommer då i de här styrkorna som vi pratade om tidigare. Att där kommer kraft, där kommer energi. Men ibland så saknar jag då liksom, vänta lite här. Här måste vi lyssna in organisationen, alla diligensen, att nu går det lite för fort. Och det är nog min vilja att det ska bli bra liksom. Mm. Och jag vet ju när vi hamnade i den här pandemin. Jag hade ju bara varit väldigt kort tid på mitt jobb när vi råkade ut för pandemin och fick stänga ner. Och
du börjar väl ungefär en vecka innan pandemin blir, så att säga, benämnd?
Jag började den 2 mars och den 9 mars, eller 12 mars förlåt, får vi stänga i Norge. Mm. Den 15 mars stänger vi Österrike och den 26 mars bestämmer vi att vi ska stänga den 4 april i Sverige. Och tänk dig då att du har jobbat 14 år utomlands. Och så har det varit en vecka på jobbet. Jag kände inte mina medarbetare. Jag kände inte min ledningsgrupp. Jag kände inte styrelsen och det blinkade bara rött överallt. Och banken ringde och media ringde. Det var ju fullständig kaos. Och då tror jag den här Stefan kommer in att okej, där löser vi. Och blir väldigt strukturerad, väldigt, nu gör vi så här, vi bildar krisgrupp, vi gör det här, och så ja, blir det väldigt organiserat sätt att driva verksamheten.
Mm.
Så det är ju en del, tror jag också, i mig som ledare att, ja, vad är det värsta som kan hända?
Varför är du bra i de där situationerna? Du har ju sagt att du är en bra chef när det skaver, när det finns utmaningar.
Mm.
Men inte alls lika bra chef när det handlar om att förvalta. Eller ta hand om något som redan fungerar.
Nej, men jag är väl tillbaka till de här med nyfikenheten, energin. Och det är ju en kraft som jag kanske passar in i de bolagen där det behövs den typen av förändring eller skapa tillväxt eller vad det nu är man ska göra för någonting.
Är det liksom en personlighetsfråga bara, att du det är som du är?
Ja, jag tror nog det.
Ja. För du har ju varit på flera håll, men längst tid var du ju på IKEA.
Ja.
13 eller 14 år.
Ja.
Och ingick bland annat i koncernledningen under en period. Du var vd för IKEA i Kanada.
Mm.
Och sen blev du då Skistar. Och du har sagt att det var lite som att komma hem till Västerbotten igen.
Ja.
Pappa och snöskottningen. Ja.
Det var fint.
Ja.
Det är fint.
Hur då?
Nej, men det är ju väldigt mycket snö på våra destinationer. Och alltså när jag får skotta, när jag kommer till Sälen och får skotta, det är underbart.
Vad är det som är så underbart?
Nej, men jag får fina minnen.
Mm. Tänker du på pappa då när du skottar
ja,
snö?
Ja, jag tänker på pappa när jag skottar snö.
Ja. Och det här med att gå vidare, du sa så att rätt tidigt ändå så valde du och Anders att välja ljuset.
Ja.
Att det blev vägen fram för ja. Er. Är det någonting du behöver fortsätta jobba med eller sitter det?
Det sitter väldigt djupt i mig och jag tror att om du frågar många människor så när man möter mig så är det oftast med ett leende för att jag tror på ja, att vara positiv.
Mm.
Det är så mycket roligare.
Ja, ska vi säga så, Stefan Sjöström?
Ja, det gör väl.
Ja, stort tack för att du var med i söndagsintervjun i P1.
Tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit.
Du har lyssnat på söndagsintervjun där Martin Wiklin mötte företagsledaren Stefan Sjöstrand. Ljudet sköttes av Fredrik Nilsson och producent är Filip Bom. Söndagsintervjun i P1 produceras av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
Det våras för Fråga filosofen. Cecilia Strömberg Wallin, programledare för Filosofiska rummet. Vad innebär detta?
Jo, det innebär att Filosofiska rummets frågeprogram är tillbaka. Det är lyssnarna som får svar på sina frågor av tre filosofer utifrån hur de här filosoferna tänker. Och de kan tänka ganska olika. Så att det blir också spännande diskussioner utifrån frågorna. Och den som har ställt frågan får ett svar med många olika facetter.
Och vilka är det som svarar?
Det är en välbeprövad trio av välkända filosofer som har sina olika intresseområden och olika utgångspunkter för sitt filosoferande. Nämligen Lyra Ekström Lindbäck, Torbjörn Tännsjö och Jonna Bornemark. Och det här är då samma tre filosofer som har varit med i tidigare avsnitt av Fråga filosofen. Så att jag vill uppmana dig som lyssnar och går och grunnar på något att skicka in en fråga och testa filosoferna på den.
Vad kan det vara för typ av frågor?
Ja, det kan handla om precis vad som helst som det inte finns något enkelt svar på. Går det att tänka på ingenting? Kan musik ge oss kunskap? Kan man sörja en mamma som inte är död? Det kan handla om hur man ska leva sitt liv, hur vi kan veta vad vi vet om olika saker eller om hur vi ska förhålla oss till de som kommer efter oss. Är det rätt att skaffa barn nu, verkar ju många undra.
Och om man då har grunnat fram en fråga, vad gör man med denna fråga?
Ja, då skickar man den till oss via mail till adressen filosofiskarummet@sr.se.
Filosofiska rummet, @sverigesradio.se.
Och filosofiska rummet, det ska vara i ett enda ord i e-postadressen. Om en och en halv minut får vi andakten med Rakel Tunnell från Svenska kyrkan. Före det, ytterligare ett programtips.
Allvarligt talat är programmet som bygger på lyssnarnas existentiella frågor.
Jag vet att det finns morgon- och kvällsmänniskor. Men för mig känns det som ett straff varje morgon när väckarklockan ringer. När jag väl kommer upp brukar det kännas bra efter ett tag. Men när jag väcks ur min sömn känner jag mig kränkt som människa. Känslan är att jag inte äger mitt liv. Vad är det att äga sitt liv?
Frågorna besvaras av författarna Majgull Axelsson och André Walden.
Egentligen ställer du två frågor. En enkel och en svår.
Vad går du att fundera på som du har svårt att få svar på någon annanstans? Maila till oss på redaktionen. Allvarligt talat i ett ord. @sverigesradio.se. Välkommen med din fråga. Och välkommen att lyssna på Allvarligt talat i appen Sveriges Radio Play och i P1.
Från tidigt igår morse ska vi nu få en stunds eftertanke. Klockan har blivit 2:09.
Nyfikenhet och ärlighet är nyckelord i livet för Rakel Tunnell, som håller i dagens andakt.
Jag har insett att jag inte är särskilt förtjust i färdiga svar. Det är väl ingen egentligen, men det är så tydligt i mig att jag är alldeles allergisk mot att bli predikad för. Det där var inte helt lätt för mig att förhålla mig till i den frikyrkliga kontext jag växte upp i. Att dessutom ha en pappa som var predikant gjorde ju inte saken bättre. Hur skulle jag navigera i det? Men min pappa var en så fin förebild. Trots att han ofta stod i predikstolen var det hans liv som var hans stora vittnesbörd. Trons handlingar, kärlekens handlingar, det centrala. Att bli bemött med kärlek, det är skillnad på riktigt. Människor som vågar visa sin brustenhet väcker mitt intresse. Där finns en ärlighet som gör att jag lämnar mitt öra till erfarenheter om vad som bär. Där kan jag lära, dra mina egna slutsatser, finna mina egna tankebanor som passar in i mitt liv. Livet är ju så komplext. Ingens liv är det andra likt. Man måste i alla lägen få bygga sina egna sanningar och övertygelser och ständigt påminna sig om att de är just mina. De funkar för mig, i min kontext. I Jakobsbrevet står det: varje människa ska vara snar att höra, sen att tala och sen till vrede. Det är lätt att prata, svårare att vara tyst, ännu svårare att lyssna på riktigt. Men jag tror att det är just i det ödmjuka lyssnandet, i nyfikenheten på andras vägar, som vi hittar våra egna. Thank you. sommaren mötte jag ett föräldrapar som inte var utan utmaningar i sitt föräldraskap. Där fanns en ärlighet kring vad det var som utmanade och också en genuin nyfikenhet att lära och förstå. Jag erfor ett ständigt pågående samtal med målsättningen att tillsammans vägleda. Det finns ingen som kan tala om för oss hur vi bäst ska agera gentemot våra barn eller andra medmänniskor. Svaret finns nog oftast inom oss själva. Men det finns väldigt många kloka människor att samtala med som kan underlätta ordentligt i att finna våra egna vägar. När jag får öva mig i att sätta ord på, lyssna till mina egna tankar, famla mig fram, då händer det något med mig själv. Kanske blir vi inte jättemycket klokare inför nästa möte eller nästa konflikt med barnet, kollegan eller grannen, för det finns inget recept på hur man ska vara eller agera när det kommer till mellanmänskligt beteende. Det är som samtalet med den kloka vännen, terapeuten, kollegan, chefen, prästen, livskamraten ger är att jag ärligt satt ord på mina rädslor, tillsammans med en medmänniska tittat på mina tillkortakommanden och förhoppningsvis förlåtit mig själv. Vilket jag kan när jag ser att jag gör så gott jag kan utifrån de förutsättningar jag har. Och för det som sedan finns kvar kan jag få tro på en förlåtande Gud vars kärlek räcker längre än jag själv kan ana. Där och då kan en botten anas, en grund för mig att stå på. Jag har flera gånger citerat några av pastorn och författaren Thomas Sjödins ord. Allt nedåtblickande handlar om en lögn om det egna jaget. Den som är sann mot sig själv är jämbördig med alla. Det kokar ner till den där ärligheten, ärlighet gentemot mig själv. Men en ärlighet som ger oändligt mycket mer tillbaka när jag också vågar dela mina brister med andra. Livet är svårt, för alla svårt. Mer eller mindre, alla har sina utmaningar. Det är komplext och det finns inga enkla sanningar. Min tro är för mig inte ett paket med färdiga svar, tvärtom. Min tro är ett ständigt sökande, ett ständigt frågande och en ständig medvetenhet om att jag alltid behöver vara beredd på att lära om, lära nytt. Eller som föreläsaren och författaren Björn Natthiko Lindeblad så enkelt uttryckte det. Jag kan ha fel. Går man det mesta i livet till mötes med den inställningen tror jag att man har ständiga följeslagare i livet som heter ärlighet och nyfikenhet. Och det kommer att hjälpa mig. Gud, tack för att du låter mig famla mig fram genom livet. Tack för att du inte kräver mig på färdiga svar. Tack för att jag får växa i mötet med andra. Tack för att jag får vara den jag är och ändå vila i din kärlek. Hjälp mig att lyssna och vara nyfiken på alla människor jag möter, din skapelse. Thank you.
har hört andakten i P1 med Rakel Törnell, förvaltningschef i Marks kommun och aktiv i Svenska kyrkan. Musiken i andakten heter Vals de Rodriguez. Information om texten och musiken finns på vår webb sverigesradio.se. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
Och Rakel Törnell hör vi även i denna morgons andakt klockan 17:45. Då tar de fasta på vänskap som är en viktig följeslagare i livet. Klockan har nu blivit 2 på natten och det är tid för nyheter.
Ekonyheter. I Indikatoropinions majmätning rasar Moderaterna. Partiets väljare går nu över till Centerpartiet som efter en lång tid med låga opinionssiffror nu lyfter med en ny partiledare. Partiet ökar från 4,1 till 5,8%, den bästa noteringen sedan mätningarna startade för nästan 2 år sedan. En person har förts till sjukhus med ambulanshelikopter efter en fyrhjulingsolycka i Överkalix strax utanför Lomträsk ikväll. 2 personer drabbades i olyckan när fyrhjulingen körde av vägen, det skriver tidningen NSD. I nuläget är det oklart hur svåra skadorna är. I Skellefteå har Northvolts konkurs lämnat tydliga spår i bostadsmarknaden. Antalet objekt som är till salu just nu är dubbelt så många som normalt och kvadratmeterpriset för bostadsrätter har minskat med drygt 13% på ett år enligt Svensk Mäklarstatistik. Samma siffra för hela landet är en ökning med nära 3%. Tidigare under kvällen delade kungen ut Polarpriset till årets pristagare, rockbandet Queen, dirigenten sopranen Barbara Hannigan och jazzpianisten, kompositören, producenten Herbie Hancock. Och så här sa han när han tog emot priset.
I accept this award not just for myself, but on behalf of all the musicians and dreamers who dare to believe that creativity and human connection can change the world.
Jag tar emot det här priset inte bara för mig själv utan också för alla de musiker och drömmare som vågar tro att deras kreativitet och mänsklighet kan förändra världen, sa alltså Polarpristagaren Herbie Hancock. Fler nyheter hittar ni i vår app Sveriges Radio Play och mer om nyheterna som vi berättat om nu kommer i senare sändningar.
P1 Sveriges Radio.
Ett nytt avsnitt av radiokorrespondenterna Mellanöstern hör vi om ungefär en halvtimme här i kanalen, det vill säga 3:05. Här och nu har det blivit dags för Kaliber. Och det här är en granskande serie som heter Yogasekten som vi ska höra. Och det är ett samarbete med Danmarks Radio. Den här fjärde delen har rubriken Retreatet.
Jag sitter där i taxibilen. Det är en mörk novemberkväll. Det spörregnar. Vi åker djupare ut i skogen.
Yogarörelsen försöker fortsätta sin verksamhet som vanligt, trots att några av deras högsta ledare gripits, misstänkta för att ha utsatt elever för grova brott. Vi vet att yogaskolan Nata har många hemligheter. Och vi har tagit ett ovanligt beslut. Att låta vår reporter gå med för att inifrån ta reda på hur den fungerar. Hon har varit med i ett par månader nu och är på väg till ett tantra-retreat.
Taxichauffören frågar om han ska fortsätta och då får jag en sån här känsla bara... Vad är det? Vart är jag på väg? Liksom. Så kommer jag fram till den här stugbyn som det är. Som ligger vid en sjö. Och det kändes ganska tryggt och trevligt. Jag får ett rum i en stuga. De har skrivit mitt namn på dörren och ett meddelande till mig. Let love in. Let love awaken you.
Du lyssnar på Yogasekten
det finns så mycket otroligt vackert.
En granskande serie från Kaliber.
Och så mycket maktmissbruk.
En kvinna ska ligga naken framför alla.
Så fort de hamnar i någon typ av blåsväder igen så kan de alltid referera till de här akademikerna.
I mean, it's a neo-tantric sacred eroticism and sexual initiation group.
Reporter är Ida Nordén, Carmen Dickson och jag, Marcus Alfredsson, i samarbete med Danmarks Radio. Fjärde delen. Retreatet.
Det är alla möjliga människor där, kan man säga. De allra flesta är svenskar, en del danskar och någon har rest från den här skolan i Berlin också.
Vår reporter Carmen Dickson sätter sig ner på golvet med de andra deltagarna.
Vi börjar med en enkel runda. Alla sitter i en ring och vi berättar vad vi heter och varför vi är där.
My name is Carmen. Carmen.
Jag säger väl någonting som jag tänker låter bra.
I'm here to connect with my inner self and with others.
Vi vet inte vad som ska hända under retreatet. Inget program har skickats ut i förväg. Bara ett tema. Courage to love. Mod att älska. Och så en packlista.
Med saker vi ska ha med oss som avslöjar lite grann.
Yogakläder, festkläder och specifikt för kvinnorna.
Sexiga underkläder, en röd klänning till en ceremoni och en vit klänning till en vit ceremoni.
Men innan allt drar igång måste de skriva på ett papper.
Ett slags kontrakt om att vi själva tar ansvar för våra gränser. På det här kontraktet så står det också att vi kan komma att klä av oss i vissa sammanhang. Att det kan förekomma naket. Alltså egentligen är det ett kontrakt där de frånsäger sig allt ansvar.
Även om ingen berättat exakt vad som kommer hända de närmaste dagarna är budskapet tydligt.
Att få med alla i den här övertygelsen om att det egentligen inte finns några gränser. Att de personliga gränserna som man har, det är rädsla.
Grégoriane Bivolaro vient d'être arrêté en région parisienne.
On soupçonne le gourou d'une secte d'avoir abusé de plusieurs...
I november 2023 slår fransk polis till mot flera adresser.
Une secte multinationale d'origine roumaine.
175 poliser deltar i insatsen som resulterar i en rad gripanden.
Doit passer par une initiation sexuelle avec le gourou du mouvement Grégoriane Bivolaro.
Yogarörelsens guru, Grégoriane Bivolaro, sitter nu häktad, misstänkt för människohandel, kidnappning och våldtäkt. Kvinnor berättar om hur de rest till Paris för att träffa honom och där förväntats gå igenom en erotisk ritual med honom för att främja sin andliga utveckling.
I felt trapped.
J'avais peur et je me sentais piégé.
De har varit instängda i en lägenhet utan kontakt med omvärlden. Rörelsen har tagit deras mobiltelefoner, pass och andra tillhörigheter. Också i Finland har polisen under flera år utrett anklagelser mot gurun. Han misstänks också där för människohandel. Tillsammans med en kvinnlig yogalärare som ska ha rekryterat kvinnor för att resa till honom. Vi har fått veta att det är så det fungerat även i Sverige. En kvinnlig lärare inom svenska Nata ska ha fungerat som mellanhand när kvinnor reste till gurun i Paris, enligt flera källor. Det är en kvinna som vår reporter snart träffar på under sin tid i yogarörelsen.
Man tänker att man ska kunna liksom överkomma egot då, genom att gå över sina egna gränser.
Tova Olsson, som är doktorand i religionsvetenskap, har ägnat flera år åt att forska på samtida tantra.
Att man då ska få en upplevelse av befrielse. Att man inte längre är begränsad av det som man trodde att man var begränsad av genom att göra det här som man kanske var rädd för, eller det som var förbjudet, eller någonting som man kanske var äcklad av.
Gregorian Bivolaros följare kallar sig i Norden för Nata. Men internationellt går rörelsen ofta under ursprungsnamnet Misa. En rörelse som enligt Tova Olsson är mycket mer hierarkisk än andra liknande rörelser.
Och det jag tycker att man kan höra verkligen när man pratar med lärare.